السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في فتشترة قوينهم كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أبا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي استند فر لكونا في هجرة الحبشة om hur muslimerna då utvandrade till Etiopien. Och vi nämnde den mycket vackra och mäktiga hadithen om muslimernas möte med Najashi och den berättelsen. Och vi har kommit fram till nästa stycke i boken. Och som vi sa så heter boken då El-Fusul, som är plural på Fasl. Och Fasl kan översättas till typ stycke. Det är utdrag och händelser ur profeten Muhammed Sira alaihi salatu wasalam. Och som vi sa så är detta inte en av de djupare böckerna, utan en ganska ytlig bok när det kommer till Sira. Men mashallah, den har mycket, mycket khair. Så nästa stycke är Khurujun Nabi alaihi salatu wasalam ila Taif. Att profeten alaihi salatu wasalam begav sig till Taif. Och Taif är en stad som ligger inte så långt från Mekka. En väldigt vacker stad som har ett fint klimat. Och även fram tills idag så åker saudierna dit för att andas i frisk luft och se lite grönska. Det ligger lite högre upp. Ja. Så författaren säger här att när muslimernas, eller när kuffars bojkott tog ett slut, och vi nämnde ju också förra lektionen att kuffar bojkottade profeten Muhammed a.s. och alla de som var muslimer. När den var slut så skedde detta i samband med att Khadija radiyallahu anha dog och Abu Talib. وكان بينهما ثلاثة أيام. Och det var bara tre dagar mellan det att de dog den ena efter den andra. Och därför kallas också detta för Amul Huzn, det är året av sorg för profeten alaihi salatu wasalam. Och som ulema nämner att Abu Talib var den som stöttade profeten utåt och skyddade honom fysiskt. Och Khadija radiyallahu anha var hon som stöttade profeten i hemmet, mentalt, själsligt. Så var hon den som då stöttade honom alaihi salatu wassalam. Och här dör båda två inom loppet av tre dagar. Samtidigt som han hade folket i Mekka mot sig. Och vi nämnde Abu Talibs viktiga funktion av att han var den som försvarade profeten alaihi salam. Och han hade den här respekten bland kuffar i Mekka, vilket gjorde att de inte gav sig på honom. De lät profeten al-Islam verka och kalla till islam trots att de ogillade honom. För att han backades upp av Abu Talib. Men nu dör Abu Talib. Så det här försvaret försvinner. Och då säger Ibn Kathir, فَشْتَدَّ الْبَلَاءَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Så prövningarna och motgångarna ökade mot Allahs sändebud alaihi salatu wassalam min sufaha i qawmi, från dessa dumma människor från hans folk. Och de då faqdamu alaihi, de kan man säga typ attackerade honom, begav sig på honom. Så profeten alaihi salatu wassalam begav sig ut till Taif för att söka hjälpare, söka folk som skulle acceptera islam. Då hans folk nekat så vände han sig till ett annat folk istället. Så han begav sig då till Taif och kallade dem till Allah Azza wa Jal. Men ingen av dem accepterade hans kall. Utan istället Adu, så började de att, yani, vad kan man säga, skada honom rent fysiskt. Och även genom att kalla honom för glåpord och fula ord. Och han säger här med Kethir, de skadade honom och motsatte sig honom mer än hans eget folk. Mer än hans eget folk. Och det nämns ju här att han var där i några dagar och försökte kalla dem till islam. Men de svor åt honom, de förbannade honom. Och de skickade barn, slavar och dumma människor för att kasta sten på honom. Han var där tillsammans med Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Och de var tvungna att lämna staden och folk kastade stenar på dem. Och profeten a.s.w. fick stenar på sig och började blöda i fötterna. A.s.w. Så att han tog det här väldigt hårt. Och vi känner till den här vackra berättelsen som finns i Bukhari. Att då profeten a.s.w. är på väg tillbaka till Mekka. Och tänker nu, han har förlorat sin fru. Han har förlorat sin farbror. Hans folk har nekat honom. Han går till Taif. De bemöter hans da'wa med att kasta sten på honom. Att svära åt honom. Och då så kommer Jibril och ger salam till profeten a.s.w. Och han säger att jag har med mig ängeln som är ansvarig för bergen. Du kan beordra honom med vad du vill. Om du vill så kan han ta två av Mekkas stora berg och krossa staden mellan dessa berg. En krossa Taif mellan de här bergen. En spontan reaktion av många av oss kanske skulle vara jag. De är kuffar. De kastar sten på mig för att jag säger till dem att endast dyrka Allah. Straffa dem. Men profeten subhanallah, rahmatan lil alamin. Vad säger han? Nej. Gör inte det. Jag hoppas att det ska komma från deras barn folk som endast dyrkar Allah. Som inte sätter någonting vid Allahs sida. Och han nämner ulema vikten av sabr när man gör da'wa. Det ska inte vara personligt. Folk kanske är förnekare, folk är sufaha. Men profeten a.s.w. som Aisha sa, hämnades aldrig för sin egen skull. Bara för Allahs skull. Och det var någonting, gjorde någonting fel mot Allah, det är en annan sak. Men han var där beredd att förlåta. Och han var tålmodig i vägen att göra da'wa. Och det är också viktigt när vi gör da'wa. Att man ibland kanske har ett längre perspektiv. De här människorna, de är dåliga. Men kanske från deras barn, när islam växer, kommer det komma ett folk som accepterar islam. Men subhanallah, han behövde inte ens vänta så länge på att deras barn skulle bli muslimer. De själva blev muslimer. Var det inte så? De som bemötte honom med att kasta sten accepterade senare islam. Alayhi salatu wassalam. Så tänk om han skulle ha sagt krossa dem mellan bergen. Yani, då skulle de inte ha fått den här chansen att bli muslimer. Så här finner vi, mashallah, att profeten alayhi salatu wassalam var väldigt förlåtande. En annan händelse som författaren inte heller nämner, det är att på vägen tillbaka så reciterade han Koranen mellan Mekka och Taif. Och en grupp med jinner lyssnade på Koranen och accepterade islam. Och de kallas för, yani, jinnerna från Ahli Nasibin. Taib. Och det var ungefär 9 stycken av dem som blev muslimer. Och det här nämner Allah Azza wa Jalla i Koranen. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Att vi skickade en grupp med jinner mot dig som skulle höra på när du läste Koranen. Och de accepterade islam. Och här finner vi också att han gick för att göra da'wa på ett folk, men ett annat folk blev muslimer istället. Det är också ibland som han Allah, vi planerar, men Allah planerar. Och vi vet inte vad Allah Azza wa Jalla har för planer. Och det händer ibland. Vi går för att göra da'wa på en person, en annan person blir vägledd istället. Så att man vet aldrig vart Allah Azza wa Jalla ger sin vägledning, sin hidayah. Sen så säger författaren, så profeten alaihi salatu wassalam gick tillbaka från Taif och han gick in i Mekka i Fijiwar al-Mut'im ibn Adi ibn Nawfil ibn Abdul Manaf. Och profeten alaihi salatu wassalam, kan man säga, ingick en slags pakt eller denna man Mut'im, som inte var muslim, tog på sig att profeten alaihissalam skulle vara under hans försvar. Det vill säga att man får inte ge sig på honom, utan han är med mig. Så den här mannen Mut'im tog då på sig att försvara profeten Muhammed alaihissalam. Och profeten alaihissalam började då återigen att kalla till Allah azza wa jall. Och då blev Tufail ibn Amr ad-Dawsi muslim. Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Och han kommer från den arabiska stammen Daws. Vilken annan känd sahabi kommer från denna stam? Är det någon som vet? Abu Huraira ad-Dawsi. Ahsantum. Wada'a lahu Rasul alayhi salatu wassalam an yaj'ala Allah lahu aya. Och profeten alayhi salatu wassalam gjorde dua till Allah att Allah skulle ge Daws ett tecken. Så Allah azza wa jall gav honom ett ljus på ansiktet. Och då så säger Tufail, ja Rasulullah, jag är rädd att det här yani är en form av muthla. Yani, vad heter det, någonting blir vanställt. För da'alahu fasara nuru fi sawtihi. Så profeten alaihissalam gjorde dua att han istället fick ljus i sin röst. Och därför så är Tufail känd med Bidhi Nur, mannen med ljus. Och Tufail radiyallahu anhu gick och kallade sitt folk till islam. För aslama ba'duhum, och vissa av dem accepterade islam. Och han stannade i Daws. Falamma fataha Allahu ala rasulillahi alayhi salatu wassalam Khaybar qadima bihim nahwin min 80 bayta. Och när profeten alayhisalam senare då efter hijra erövrade Khaybar, så kommer Tufail radiyallahu anhu tillsammans med ungefär 80 stycken hushåll som accepterat islam från ett Daws. Här finner vi också en annan fayda. Och det var att Tufail radiyallahu anhu, när han blev muslim, och det här finns i Bukhari, går tillbaka till sitt folk och kallar dem till islam. Men i början så är det inte många som accepterar. Och då går han tillbaka till profeten alaihissalatu wassalam och han säger att mitt folk har vägrat. Och kafar, de har förnekat, de har vägrat. Anadu, de är trotsiga. Gör dua mot dem. Yani, gör dua mot Daws. Så profeten a.s. lyfter händerna och vänder sig mot Mekka. Och folk tänker, kallas det kört. Han kommer göra dua att Allah ska krossa Daws. Och då så säger profeten a.s. Allahumma hdi Dawsan wa ati bihim. Och Allah vägled Daws och hämtar dem. Yani, hämtar dem att de gör hijra eller hämtar dem till islam. Subhanallah. Och profetens dua a.s. blev accepterad och mashallah. Daws accepterade islam och blev från islams största munasirin, som gav islams seger. Och här finner vi också att profetens eget folk, alaihissalam Quraysh, vill inte acceptera islam, de flesta av dem. Men ett annat folk accepterade då islam, Daws och folket i Medina. Ja. Och Tufail, de nämner också väldigt vacker hans väg till islam. Att när han kommer till Mekka, han var väldigt lärd person, kunnig person, så får han höra propaganda. Akta dig för Muhammed, alaihissalam, Muhammed är galen, Muhammed är trollkarl, Muhammed är poet, Muhammed är lugnare. Och han använder magi. Han läser Koran, vilket är magi. Så de säger åt Tufail att stoppa bomull i öronen för att inte höra Koranen, så han inte ska bli förhäxad. Så Tufail stoppar bomull i öronen och han går till Kaaba och så vidare. Men sen tänker han, jag är en man som är aqil, jag har förstånd. Jag kan skilja på vanligt tal, jag kan skilja på magi. Eller vad är det här, varför ska jag stoppa bomull i öronen? Låt mig själv avgöra. Och sen mashallah, han tar ut bomullen, han hör Koranen, accepterar islam. Han förstår att det här, det är inte magi. Det här är sanning. Nah. Fasl. Nästa stycke. Al-Isra wal-Mi'raj wa ardu an-Nabi alayhi salatu wassalam nafsuhu 'ala al-qaba'il. Al-Isra wal-Mi'raj, och hur profeten alayhi salatu wassalam går och kallar de arabiska stammarna till islam. Al-Isra wal Mi'raj är en stor händelse i islam. Och det är den vi kommer att fokusera på idag. Författaren nämner här lite kort om Al-Isra wal Mi'raj. Vi kommer att läsa vad författaren säger. Och sen kommer vi att läsa lite hadither om Al-Isra wal Mi'raj. Bi-idhnillahi ta'ala. Som vi gjorde förra veckan när vi talade om Al-Hijra till Habasha. För att det är en sån viktig och stor händelse i islam, att den är värd att belysa och att då lägga mer vikt på. Ja, så vi börjar med att läsa vad Ibn Kathir säger. Och sen så kommer vi läsa från Sheikh Albanis bok Al-Isra wal Mi'raj. Några hadither om denna stora händelse i islam. Ibn Kathir säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam Usriya bihi, genom han togs upp. Al-Isra betyder att färdas på natten. Wal-Mi'raj, att tas upp till himlen. För att ni vet, Isra och Al-Mi'raj är två händelser. Att han togs till Al-Quds och sen att han togs till den sjunde himlen. Det är två händelser som sker under en och samma natt. Profeten alaihi salatu wassalam färdades och togs med sin kropp. Ala sahih min qawli as-sahaba wal ulama. Enligt den korrekta åsikten av sahaba och ulama. Tayyib. Yani Ibn Kathir indikerar här på att det finns en annan åsikt. Det finns en åsikt att profetens själ var den som färdades, eller att det här skedde i drömmen. Men den korrekta åsikten som Ibn Kathir nämner enligt ulema och Ahlul Hadith är att han togs upp med kroppen. Alltså kroppsligt togs han upp genom de sju himlarna och till den heliga moskén i Jerusalem. Så han färdades och togs med sin kropp från den heliga moskén i Mekka till Beit al-Maqdis, yani i Jerusalem. Rakiben al-Buraq, och han red på al-Buraq tillsammans med Jibril alayhi salam. Och han landade i Quds och där så ledde han profeterna i bönen i Beit al-Maqdis, och han var den som då ledde dem i bönen. Och vi kommer att förklara de här sakerna senare inshallah ta'ala. Sedan under samma natt togs han upp från el-Quds till den lägsta himlen, Sama'id-Dunya. Och sedan himlen som kommer efter, och den som kommer efter, och den som kommer efter, till den femte, och sen den sjätte, och sedan den sjunde. Och i dessa himlar fick han träffa profeterna som var på deras manazil, deras nivåer. Och sedan i sjunde himlen så togs han till Sidrat al-Muntaha, det slutliga trädet. Och där fick han se Jibril i sin riktiga skepnad som Allah azza wa jall skapade honom på. Och furid Allahu wa farad Allahu alayhi salawat tilka al-layla. Och den natten så blev bönen föreskriven för honom. Och så säger Ibn Kathir att de lärda har olika åsikter om profeten a.s. såg Allah azza wa jall med ögonen eller inte. Och han säger att det är autentiskt från Ibn Abbas att han sa att profeten a.s. såg sin herre. Och i en annan riwaya, narrering, att han såg sin herre med sitt hjärta. Och i Sahihain, Bukhari Muslim från Aisha radiyallahu anha, att hon sa, eller hon förnekade detta, och hon sa när hon förnekade detta. Yani hon sa, den som säger att Muhammad al-Islam har sett Allah, faqad a'zama Allah al-firya. Han har sagt någonting stort, någonting som inte stämmer. Ja. Och de säger att det som han såg, det var Jibril. Och det har berättats i Sahih Muslim från Hadith Qatada, från Abdullah ibn Shaqiq, från Abu Dharr, att han frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om han såg sin herre. Och då så säger profeten alaihissalam, Nur, det var ljus, hur kan jag se honom? Det var ljus, hur kan jag se honom? Och i en annan riwaya, jag såg bara ljus. Och så säger Ibn Kathir att den här hadithen räcker i den här frågan. Ja. Och så säger Ibn Kathir att på morgonen därpå, så berättade då profeten alaihissalam om den här händelsen för sitt folk. Vad han hade sett för någonting av dessa stora tecken. Och då ökade förnekelsen. Och folk började ifrågasätta honom ännu mera. Och skada honom ännu mera. Och göra narr av honom och så vidare. Ja. Här typ slutar det som har att göra med Isra och Mi'raj. Och vi tänkte då läsa några hadither i ämnet. Och Ibn Kathir säger här att den som vill fördjupa sig kan gå tillbaka till tafsir. Ni vet att Ibn Kathir har en känd tafsir. Och om ni kollar surat al-Isra, yani sura 17 tror jag det, den första versen där, så kommer ni finna jättelång tafsir. Jag vet inte om det är kanske 30-40 sidor. Där han talar om den här första versen. Där Allah subhanahu wa ta'ala då säger, upphöjder han som tog sin tjänare från den heliga moskén i Mekka till den heliga moskén i Aqsa. På den platsen vi välsignat. Så vill man verkligen fördjupa sig, så kan man gå tillbaka till tafsir Ibn Kathir och läsa det. Men vi kommer att läsa några hadither i ämnet som då handlar om Al-Isra och Al-Mi'raj. Ja. Och här också en annan sak som ulema nämner. Varför skedde Al-Isra och Al-Mi'raj just vid den här tidpunkten? Som vi sa, så hade profeten al-Islam en svår tid. Ett år av sorg. Ett år där många nekade honom. Och som vi hörde Taif, så han behövde tröst och han behövde styrka. Så Allah subhanahu wa ta'ala ärade honom med den här resan som ingen människa någonsin har gjort. Allah azza wa jalla tog honom upp till den högsta platsen en människa någonsin har varit på. Och talade direkt till honom. Och han nämner också Ibn Taymiyyah i tafsir att vissa människor har fått det här om bakfoten. Att typ det största miraklet är att han färdades till Jerusalem och upp till himlen på en och samma natt. Den här färden i sig själv är inte det största miraklet. Att kunna färdas det här långa avståndet. Utan det största miraklet och själva visheten bakom denna resa. Vad är Allah subhanahu wa ta'ala säger? Linuriyahu min ayatina. För att visa honom våra tecken. Det här är själva huvudsyftet med resan. Att han ska få se dessa tecken. Sidrat al-Muntaha, han ska få se änglarna, han ska få se profeterna. Ja, den här resan är verkligen någonting som kommer att ge människan den starkaste iman. Taib. Så det här är en av de då visheterna bakom denna himlafärd. Ja. Sheikh Albani rahimahullah i den här boken Al-Isra wa Al-Mi'raj, han nämner hadithen från 16 olika sahaba och alla de olika narreringarna som finns där. Och vi börjar med att läsa lite från hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där så berättas det från profeten alaihi salatu wassalam, och det är också namn, att profeten alaihi salatu wassalam sa, taket på mitt hus i Mekka togs bort och Jibril alaihi salatu wassalam kom ner och han öppnade mitt bröst och han tvättade mig med vatten, med zamzam vatten, och han hämtade en skål av guld som var fylld med vishet och iman. فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي. Så han renade mitt bröst och sedan stängde man igen mitt bröst. Och vissa hadither nämner att de öppnade här från halsen ner till mot naven. tog ut hjärtat, renade hjärtat och renade bröstet. Och vi nämnde ju att det här hände två gånger i profetens liv, al-Islam. En gång när han var liten, när han var hos Halima. Och den här gången när han var då äldre. Varför? För det här är en stor resa. Ska du upp genom himlarna så ska man renas först. Så man renade då profetens hjärta och bröst, alaihi salatu wassalam. Och sen så säger profeten alaihi salatu wassalam. Och sen tog man mig i handen och man tog mig upp till den lägsta himlen i dunya. Och när vi kommer upp till yani den lägsta himlen så säger Jibril till väktaren av himlen, öppna porten. Och då säger väktaren, vem är det? Och då så säger Jibril att det är Jibril. Och ängeln säger, har du någon med dig? Han säger, naam, jag har med mig Muhammed, alaihi salatu wassalam. Och då säger den här väktaren, har man sänt efter honom? Och då så säger Jibril, naam, ja, och porten öppnas. Och så säger profeten al-Islam att när porten öppnas, alauna as-sama ad-dunya, så färdades vi genom den lägsta himlen. Och där finner vi en man. Fa'idha rajulun qa'id ala yaminihi. Den här mannen sitter och han har som någonting som ser ut som folk, små folk på sin högra och vänstra sida. När han kollar på sin högra sida skrattar han. Och när han kollar på sin vänstra sida gråter han. Och han säger, marhaban bin nabi salih wal ibn salih. Välkommen den nobla profeten och den nobla sonen, rättfärdiga sonen. Qultu li Jibril, man hada? Och Muhammad alayhi salam säger till Jibril, vem är den här personen? Och då så säger han, hada Adam. Det här är Adam. Och de på hans högra och vänstra sida är hans barn. De på hans högra sida är Ahlul Jannah. Och de på hans vänstra sida är Ahlul Nar. Och då han kollar på sin högra sida och ser sina barn som ska till Jannah, så ler han. Och då han kollar på sin vänstra sida och ser de som ska till elden, så gråter han. Sedan togs vi upp till den andra himlen. Och då säger Jibril alaihi salam till väktaren, öppna porten. Och väktaren säger samma sak som den första väktaren. Att, vem är det? Vem har du med dig? Har han fått tillåtelse att komma in? Och de tillåts då att komma in. Och så säger Anas radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam nämnde vad han fann i himlarna. Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim, salavatullahi alaihim. طيب قال أنس سنار جبريل عليه الصلاة والسلام دو وده أصلا أوليكا حديثة تصف بإدريس سسير إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح Välkommen med den nobla rättfärdiga profeten och den rättfärdiga brodern. Och då så säger vem är det här? Och Jibril säger till mig, det här är Idris. Och sedan togs vi förbi Musa alaihi salam och han säger samma sak, marhaban bin nabi salih wal akh salih. Och jag säger, vem är detta? Och det sägs till mig att det är Musa. Sedan togs vi förbi Isa alaihi salam och han säger också, välkommen bin akh salih wal nabi salih. Och jag säger, vem är detta? Och det sägs till mig att det är Isa. Och sedan togs vi förbi Ibrahim. Och han säger, marhaban bin nabi salih wal akh salih. Och det nämns också i vissa hadither att han togs upp tills han kommer till den nivån där han hör pennorna skriva. Än han hör hur änglarna skriver ner de saker som Allah Azza wa Jal har bestämt. Och så säger profeten alaihi salatu wassalam, och min umma fick då khamsina salaten. Yani fick då uppenbarelsen att be 50 böner. Och så säger han att jag gick tillbaka flera gånger fram och tillbaka till Musa alaihi salatu wassalam. Och Musa, han säger, vad är det Allah har förpliktigat dig att göra till dig och din umma? Och då så säger han att Allah har gett oss 50 salam. Och då så säger Musa, gå tillbaka till din herre. För sannoliken så kommer din umma inte klara av att be 50 böner. Så han går tillbaka till Allah Azza wa Jal. Och Allah Azza wa Jal underlättade. Han tog bort hälften. Och han kommer då tillbaka till Musa och säger att Allah Azza wa Jal tog bort hälften. Och Musa säger återigen, gå tillbaka till din herre, för din umma kommer inte att klara av det. Och det här nämns då att han i vissa riwaya, att han går och Allah tar bort 10. Men det som Sheikh Albani nämner, att Allah är det mest korrekta, att han gick fram och tillbaka 9 gånger. För att Allah tog bort 5 salah varenda gång. Så det blir 9 gånger. Taib, gick han fram och tillbaka. Tills då att det stannade på 5. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala sista gången, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawla ladayya. De är 5, men de är samtidigt 50. Denna bestämmelse kommer aldrig ändras hos mig. Taib, de är 5, men de är 50. Och då så går profeten alaihissalam tillbaka till Musa. Och Musa säger återigen, gå tillbaka till din herre. Och i vissa hadither så nämner han Musa hela tiden att jag vet, jag har fått erfara detta med Bani Israel. De klarade inte av 50. Eller yani till och med 5 kommer bli svårt. Gå tillbaka till Allah och be att det ska bli mindre än 5 salat. Och då säger profeten alaihissalam, jag skäms. Jag skäms. Vi kommer klara av 5. Ja, det kommer inte gå tillbaka. Och då nämns det i vissa riwaya att det ropas ut att de är 5. Men de är 50 i belöning. Och det kommer aldrig att ändras. Och så nämns det också här i vissa riwaya att profeten alaihissalam säger att Jibril tog mig senare till Sidrat al-Muntaha. Och Sidr är ett form av träd som har långa taggar. Ni kanske har hört talas om sidrhonung. Ett väldigt vackert träd som också kommer finnas i paradiset. Men han togs till ett träd som kallas för Sidratul Muntaha. Yani det slutliga trädet. Och det finns många olika åsikter om varför det kallas för det slutliga trädet. Men en av dem är att ingen människa har gått förbi detta träd. Yani ingen människa har någonsin passerat. Yani det slutet till var någon människa någonsin kommer att nå. Taib, det slutliga trädet kan man säga. Så säger profeten alaihissalam att jag såg färger som jag inte ens vet vad det är för färger. Yani färger som inte han har sett i dunya fanns här. Och han sa i vissa riwaya att bladen var stora som elefantöron på trädet. Och han sa att trädet går inte att beskriva. Det är ett väldigt underligt och vackert träd. Ja. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Jag kommer nämna lite tillägg som har nämnts i andra hadither för att fylla ut vad som nämndes i första hadithen. Till exempel så nämndes det att profeten alaihissalam togs upp på El-Buraq, det här djuret. Och det har berättats i en sahih hadith att han sa: sedan hämtade man ett djur till mig som är mindre än en mula och större än en åsna. Wahiel Borak, och det är El Borak. Och så sa profeten alaihissalam att dess hov når så långt den kan se. Yani, den här hästen kan flyga och hoppa så långt den kan se. Med ett enda steg kan den hoppa otroligt långt. Eller flyga. Ja. Och som ni märkte så nämndes det inte i första hadithen.
om El Isra, om hur profeten Alisam togs till Quds, utan den handlade bara om El Mi'raj, himlafärden. Så han säger här i denna hadith, och sedan så togs vi till Beit al-Maqdis. Och Beit al-Maqdis är Jerusalem, som förr i tiden också kallades för Ilya. Beit al-Maqdis. Må Allah azza wa jall ära Beit al-Maqdis och ge det tillbaka till muslimerna. Och så säger profeten alaihissalam, och där bad jag tillsammans med profeterna och sändebuden som imam. Ja. Han bad där som imam tillsammans med profeterna och sändebuden. Och det här, ja ikhwa, bevisar också en annan sak. Vem är det som ska vara imam när man ska be? Är det inte den kunnigaste? Är det inte det? Den kunnigaste i Koranen, den kunnigaste i bönens bestämmelser. Eller den frommaste och bästa. Så när profeten Muhammed a.s. är profet, han är imam över alla profeter och sändebud. Han är deras ledare i bönen. Så är det ett bevis på att han är den bästa av dem. Han är profeternas ledare. Taib. Och det här är något som vi muslimer känner till. Men det här är ett av alla de bevisen som används på detta. Att han är den bästa människan. Och profeternas ledare. Now. Now. Och det nämns i vissa riwaya att han då träffade Adam i första himlen. Och Adam gav honom salam och han besvarade salam. Och Adam kallade honom för Nobels son, rättfärdig son. Och han kommer sen till andra himlen. Och där träffar han Isa och Yahya. Och han säger att de är kusiner. Och här är också en annan faida som ulema nämner. Att de profeterna som han träffade i himlen, deras själar, har ju lämnat detta liv. Förutom en av dem. Vem är det? Isa a.s. Allah tog upp honom levande. Och han är i andra himlen. Och väntar på att få komma tillbaka. Att sändas ner till dunya innan domedagen. För att strida mot ett dajjal. Taib. Så Isa är ett, yani, skiljer sig från de andra profeterna i himlen. Ja. Och i tredje himlen träffar han Josef alaihi salatu wassalam. Och som ni kanske har märkt till, det här nämndes inte exakt ordningen i den andra hadithen, vilken profet som är i vilken himmel. Så här nämnde han att han träffade Josef alaihi salatu wassalam i den tredje himlen. Och han sa i en riwaya att han fick hälften av skönhet. Josef alaihi salam hade fått hälften av skönhet. Vissa ulema säger i förklaringen att han har fått hälften av Adams skönhet. Och andra ulema säger hälften av mänsklighetens skönhet. Men de är alla överens om att han var otroligt vacker. Ja, ni till och med, vad sa kvinnorna? Ma hada bashara. Det här är inte en människa, det här är en melek. En ängel. Och i häpnad så skär de sig i händerna. De är så borta på när de ser hans skönhet, blir så tagna att de skär sig själv i händerna. Och säger, det här är en ängel, inte en människa. Så han var otroligt vacker. Men vissa lärda säger att nej, Adam måste vara vackrare. Varför? För att Allah azza wa jalla skapade Adam med sina händer. Så han måste vara den vackraste människan. Allah alam. Men i alla fall, han var otroligt vacker. Ja. Och i den fjärde himlen träffade han Idris. Han hälsade på honom. Och sedan i den femte himlen träffade han Harun alaihi salatu wassalam, som hälsade på honom och besvarade hälsningen. Och sedan togs han upp då till den sjätte himlen, och där träffade han Musa alaihi salatu wassalam. Ja. Och det nämns också i vissa hadithier att när Muhammed a.s. togs till den sjätte himlen och träffade Musa, och skulle fortsätta upp, så började Musa alaihissalam och gråta. Han började gråta. Och då så säger Musa alaihissalam: Ja Rabbi, hadal gulam, den här mannen som du skickade efter mig, mer av hans följeslagare kommer att gå in i Jannah än från mitt folk. Yani han fick mera följeslagare än mig. Och sen då upp till den sjunde himlen. Och vilken profet var det? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Och då så sägs det: det här är din far Ibrahim. Så han hälsade på honom och Ibrahim hälsade tillbaka. Och han säger: marhaban bika, min ibn wa nabi, min son och profet. Och sen så nämns det också att han togs upp till Bayt al-Ma'mur. Och vissa riwaya nämner också att Ibrahim a.s. satt och lutade sig mot Bayt al-Ma'mur. Och Bayt al-Ma'mur är som Kaaba, en helig moské som är över vår Kaaba i den sjunde himlen. Och där satt Ibrahim a.s. och lutade sig mot Bayt al-Ma'mur. Och så säger profeten a.s. att 70 000 änglar ber varje dag i detta hus och de kommer aldrig tillbaka. De kommer aldrig tillbaka. Och det här bevisar också en annan sak. Det bevisar änglarnas enorma antal. Tänk er från Allah alim hur många år det här har pågått. Att 70 000 nya änglar kommer varje dag till Bayt al-Ma'mur för att beda dig. Och de kommer aldrig tillbaka. Så tänk er hur många änglar det finns. Och det finns många, många bevis på det. Profeten alaihissalam har nämnt att varenda shibr, varenda handsmått i himlen är fyllt med en ängel som gör rukå eller sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa hadither nämner att under Laylat al-Qadr, då Allah subhanahu wa ta'ala säger att det kommer att komma ner änglar, så nämns det i vissa hadither att det kommer ner lika många änglar som det finns gruskorn på jorden. Hur många är det? Otroligt många. Så mashallah, änglarna är otroligt många. Och de dyrkar Allah dag och natt. Ja. Så återigen, Allah subhanahu wa ta'ala tog då upp profeten Muhammad a.s. och talade direkt till honom. Och föreskrev 50 stycken salam. Och profeten alaihissalam går tillbaka till Musa som säger: gå tillbaka till Allah och be om takhfif, att Allah ska underlätta. Det är för mycket, ditt folk kommer inte klara av det. Och han går fram och tillbaka tills det då blir 5 salam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då att de är 5 men de är 50. Och det kommer inte att ändras hos mig. Och jag kommer att belöna varje god gärning med 10. Jag kommer att belöna varje god gärning med 10. Här, ja ikhwa, mina bröder, finner vi också en väldigt viktig sak. Och det är att ett av syftena med den här himla resan är bönen, as-salam. Att Allah azza wa jall föreskrev allting till alla profeter. Varenda uppenbarelse har kommit ner till jorden. Du ska betala zakat. Jibril uppenbarade till Muhammad a.s. på jorden. Men en enda sak tar Allah upp profeten a.s. till den sjunde himlen för att göra obligatoriskt. Och det är bön. Och här nämner ulema att det här visar hur viktigt det är att be i. Vilken otroligt hög position bönen har i islam. Så som profeten a.s. sa: وَعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ كَمَا قَالَ. Vet att eran bästa gärning är bönen. Viktigaste gärningen. Skillnaden mellan muslim och kafir är bönen. Den som lämnar islam har lämnat. Den som lämnar bönen har lämnat islam. Så Allah azza wa jalla tar upp profeten Muhammad a.s. Han skulle kunna uppenbara till Jibril, säger till Mohammed alaihissalam, vi ska be 5 gånger om dagen. Nej, han tas upp till den 7:e himlen. Och där talar Allah direkt till honom. Utan någon wasita, utan någon mellanhand. Och en annan sak som också indikerar på hur mycket Allah tycker om bönen är att Allah först säger att vi ska be 50 gånger om dagen. Det här skulle vara bäst. Om vi ber 50 gånger om dagen. Vilket tyder på hur mycket Allah tycker om bönen. Men sen i slutändan, alhamdulillah, eller taysir, det blir 5 salam. 5 salam. Men Allahu Akbar, belöningen stannar kvar på 50. Men ja'a bil hasana falahu 10 amthaliha. Kommer du med en god gärning, du får den 10 dubbla. Allting gott i islam. Så nu vi bad Isha, det är som att du har bett 10 Isha. Hos Allah Azza wa Jal, mashallah. Och sen kan du få ännu mera belöning. Upp till 700 eller ännu mera. Beroende på hur mycket ikhlas, uppriktighet och mutaba'a. Hur mycket man följer profeten Muhammad alayhi wa sallam i utförandet av bönen. Och i sina andra gärningar. Men trots detta, att Allah Azza wa Jal underlättade från 50 till 5, så finner vi att vissa muslimer ändå inte kan be dessa 5 böner. Är det en katastrof? Man tänker på himlafärden, hur mycket Allah tycker om bönen och hur lätt Allah Azza wa Jal har gjort. 5 salam. Wallahi, det är så enkelt. Och som ulema säger, Allah har gjort det ännu lättare. Det är inte 5 salam du ska be på en gång. Och de tar 1 timme eller någonting. Nej. 5 salam Allah har spridit ut dem under dygnet. Ännu lättare. Alhamdulillah. Och varje bönetid är fram till nästa. Förutom Fajr och Isha. Taib. Så att väldigt enkelt. Alhamdulillah. Och han säger också, ulema, kolla på vad Allah Azza wa Jalla har gjort. Gett oss dessa bönetider. Det är också en ni'ma. Att du börjar din dag och slutar din dag med salam. Med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Du börjar dagen och vaknar. Går upp och gör wudu och ber fajr. Vad händer då? De här knutarna som shaitan gjort runt halsen löses upp. Och som profeten Muhammad sa alayhi wa sallam, att man vaknar nashiten. Man vaknar yani tayyiban nafs, glad och pigg. Glad och pigg den dagen. Du börjar dagen med dhikr, wudu, salam. Subhanallah, du mår bra. Du mår själsligt bra, du är nöjd, du är pigg. Mashallah. Till skillnad från personen som vaknar upp utan att be. Kaslan khabithun nafs. Han är lat och han är tjurig. Wallah, du ser oss vissa människor. Att de inte har bett fajr. Att de inte kanske ens ber överhuvudtaget. De saknar ljus i ansiktet, de saknar ljus i hjärtat. Och de är bara allmänt tjuriga och griniga. Subhanallah. De är satans grepp. De får bara skylla sig själv. Och vad händer sen, mashallah? Vi börjar dagen med dhikr. Vi går och jobbar, arbetar, skolan eller vad det nu är. Sen kommer dhuhr. Mitten på dagen, man är lite trött. Vad gör man då? Man går och gör wudu. Den här wuduen, mashallah, renar dig och ger dig återigen styrka och energi. Du känner dig pigg. Har ni inte känt det någon gång? Att det är så skönt när man kommer till dhuhr, man gör wudu. Och så ber man, mashallah. Och man kan fortsätta lite till. Eller man går och vilar. Och sen kommer asr, eftermiddagen. Den är en av de viktigaste bönerna på dagen. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, som Allah säger. Att slå vakt om bönen. Den mellersta bönen. Och Rasul alayhi salatu wassalam, han sa, man hafadha ala al-bardain dakhala al-jannah. Den som slår vakt om de 2 kalla bönerna kommer att gå in i jannah. En fajr och asr. Och asr har också en till unik funktion. Vad är det för någonting? Det är att det är den tiden då änglarna byter skift med varandra. De kommer till dig när du ber på morgonen. Och de är med dig till asr och går upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi fann din tjänare beendes och vi lämnade honom beendes. Det här är den som ber. Tänk den som inte ber. Och sen efter asr kommer maghrib.
Vi minns Allah, som vi sa, början på dagen, slutet på dagen. Och strax efter Maghrib kommer Isha. Och du, mashallah, går och lägger dig och du har bett dina 5 salat. Och de här salat som vi så många gånger har sagt, de är för ditt eget bästa. Är det inte så? Alla bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Att hjärtat finner frid i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger profeten Muhammad alayhi salam till Bilal? Ja Bilal, aqim as-salat arihna biha. Ja Bilal, kalla till bönen. Låt oss njuta. Låt oss njuta av att be. Och ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Rasul alayhi salatu wassalam säger också: min ögonfröjd, min ögonsten, mitt lugn, min njutning är i bönen. Och det är så en muslim ska känna. Vissa muslimer, hadahum Allah, känner bönen som en börda, som någonting jobbigt, eller som en ritual, någon vana som man måste göra. Rörelser upp och ner, och själen, sinnet är någon annanstans. Och det är inte så det ska vara. Wallah, det är en ära att du får be inför Allah azza wa jalla. Och det här vet vi alla på domedagen, då Allah azza wa jalla kommer blotta sitt skenben. Alla kommer vilja falla ner i sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Är det inte så? Allahs storhet. Så att du får vara en av de ärade som gör sujud i detta liv. Allahu akbar. Det är vackert. Wa aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Och det närmaste du som människa kommer till Allah är i sujud. Så att verkligen muslimen måste ta vara på bönen. Och tänka på den här händelsen, Isra wal Mi'raj. Hur Allah azza wa jalla verkligen betonade bönen. Att han tog profeten alaihissalam upp över de 7 himlarna för att föreskriva bönen. Och hur Allah azza wa jalla först säger att det är 50 böner. Och hur Allah azza wa jalla direkt tilltalar profeten alaihissalam med denna bön. Så alla de här sakerna borde verkligen få oss att inse vikten av att be. Och inte ta lätt på bönen, slarva med bönen, hoppa över bönen, slå ihop massa böner när tiden har gått ut och liknande saker. Utan alhamdulillah, Allah har gjort det enkelt för oss muslimer att be dessa böner på dess tid. Ja. Vissa saker också här, och det är att det har lagts till vissa tillägg också i vissa haditer här, att då bönerna blir 5 så säger Allah subhanahu wa ta'ala: ya Muhammad, hunna khams salawat fi kulli yawmi wa layla. Det är 5 böner, ya Muhammad, som ska bes varenda dygn. Bi kulli salatin 10 fatilka 50 salat. Varje bön är 10, vilket blir 50 salat. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنًا. Ett väldigt viktigt tillägg. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som avser att göra en god gärning och inte gör den får en belöning. Och om han gör denna gärning, كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا, så får han den 10 fall. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا. Och den som avser att göra en synd och inte gör en synd, kommer den inte att skrivas någonting dåligt för. Och om han gör den så kommer det skrivas som en synd. Och det är en väldigt fin sak. Att du som muslim belönas för det du gör, det goda du gör och det goda du avser att göra. Om du har 9 att göra en god gärning så belönas du för den. Och gör du den så är självklart belöningen större. Och när det kommer till synder, om man avser att göra en synd och sen lämnar den för Allahs skull, så finns det också belöning i detta. Men du får ingen synd för detta. Och gör man någonting haram så får man en synd, inte 10. De goda gärningarna 10 dubblas. Synder, en synd är en synd. Och därför som vissa ulema säger, vilken förlorare, den som på domedagen möter Allah med mer synder än goda gärningar. Hur mycket måste han ha syndat? Om man minst får 10 hasanat för varenda god gärning, då får en seje för varenda synd. Det betyder att hans liv är präglat av att han har gjort 10 gånger mer onda gärningar än goda gärningar. Och en sån person har bara sig själv att skylla på domedagen. Allah musta. Profeten alaihissalam under himlafärden fick också se paradiset och helvetet. Och han fick se Al-Kawthar, hans flod som han kommer att få i paradiset. Och han sa att jag fick Al-Kawthar, och det är en flod som rinner på jordens yta. Det rinner inte i diken. Dess kanter är urholkade pärlor. Och när jag slog med handen på dess jord så är det väldoftande misk. Och gruset runt omkring är pärlor. Mashallah. Och ni har säkert också hört om dess vatten. Vad har det för färg? Vitare än vad? Mjölk. Och vissa hadither, vitare än silver. Det vattnet är också sött. Hur sött? Sötare än honung. Och doftar bättre än misk. Och är kallare än snö. Mashallah. Och den som dricker från det kommer aldrig bli törstig igen. Allahu Akbar. Och från Al-Kawthar fylls också Al-Hawd, profetens damm alaihissalam, på den dammen som kommer att finnas på domedagen. Ja. Det finns ett tillägg till som vi vill avrunda med här, som faktiskt var väldigt viktigt. Ja. Profeten alaihissalam nämner också att när Allah azza wa jalla tog honom upp på himlafärden så sa han: marartu biqawmin lahum adfar min nuhas. Så togs jag förbi folk som hade naglar av koppar, och de stod och rev sig i ansiktet och sina bröst. Och då så säger jag: men haulai ya Jibril. Qala haulai alladhina ya'kuluna luhum an-nas och yaq'una fi a'radihim. Och då säger jag: ya Jibril, vilka är de här människorna som står och straffar sig själv med att riva sönder sina ansikten och sina bröst med naglar av koppar? Och då så säger Jibril: det är de som äter människornas kött. Det vill säga de som baktalar folk. Inte ordagrant, alltså kannibaler äter folk, utan att äta folks kött betyder att baktala dem. Och de som kränker deras heder. Och den här hadith finns i Ahmed och den är autentisk. Här finner vi också ett straff i Barzakh i väntan på domedagen. För vem? De som baktalar andra. Och det är mycket, mycket allvarligt att de står och river sig i ansiktet och sina bröst med naglar av koppar. De som baktalar folk. Som han alla. Så man ska verkligen inte baktala andra muslimer. Och vissa människor tror att baktal är okej om man är beredd att säga det framför personen. Ibland någon baktalar någon. Då säger man: ja, akhi, det här är haram. Han säger: men jag kan säga det till honom. Det är ändå baktal. Vad är baktal? Det är att du nämner någonting om din broder bakom hans rygg som han inte tycker om. Även om det är sant. Hans utseende, någon vana som han har, någon brist som han har. Om det är sant är det baktal. Om det inte är sant är det bohtan. Då har du förtalat honom istället, vilket är ännu värre. Så man ska verkligen akta sig för att baktala andra muslimer. En stor synd i islam. I en liknande hadith så säger profeten alaihissalam: natten under Al-Isra och Al-Mi'raj så såg jag män stå och riva sönder sina läppar. Bimaqarib min nar. Med yani, naglar eller någonting av eld. Och jag säger: ja Jibril, vilka är dessa människor? Qala haulai khutaba min ummatika. Det här är de som predikar från din umma. Ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum. De påbjuder folk till goda men glömmer bort sig själva. Wa hum yatluna al-kitab afala ta'qilun. Trots att de läser boken, Koranen, men saknar förstånd. Och denna hadith finns också i Musnad, Imam Ahmed, och den är Hassan. Här finner vi också en annan form av folk som straffas i väntan på domedagen. Och det är de som predikar islam men själv inte implementerar det. Det är som folk som har dubbla ansikten. Spelar från på dagen, håller khutba för folk, men sen gör det han förbjuder folk från att göra. Och lever inte upp till att följa islams budskap. Och det här är någonting för hatet hos Allah subhanahu wa ta'ala att göra. Ja. En sista sak som vi avslutar med. Det nämndes också från Anas ibn Malik att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: "Ma marartu laylata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijama." Profeten alaihi salatu wassalam sa att varenda sällskap eller änglar som jag färdades förbi på domedagen sa till mig: "Ja Muhammad, beordra din umma med hijama." Och den hadith är Ibn Majah och den är Hassan. Beordra din umma med el hijama. Vad är el hijama för någonting? Det är att, på svenska kallas det för kopping tror jag, att man drar ut gammalt blod från kroppen. Du har ont i ryggen, tar du bort det här blodet. Du har ont i knäna, tar du bort det här blodet från knäna och så vidare. Och det är en speciell process och det finns speciella medel för att göra detta. Och det är en medicin som är väldigt, väldigt stark. Bra mot trötthet, bra mot smärta, bra mot dåligt minne och liknande saker. Som tyvärr många människor idag också har försummat och kanske inte praktiserat. Men har ni möjligheten att göra hijama med en person som är kunnig på vilka punkter och hur det ska utföras och han har korrekt redskap och rena redskap, så gör det. Det är väldigt bra att göra hijama. Och tänk er själv, du har samma blod i kroppen 50-60 år. Det bytas ut, eller hur? Det är som en planta, du byter ut jorden. Häller energi, den blir fräsch och den blir grön igen. Människan behöver också nytt blod i kroppen. Och blodet som ibland stannar och tjocknar till kan orsaka smärta och vissa saker. Så att hijama är någonting positivt. Ja. Så el-Isra och el-Mi'raj är då en av de stora händelserna i islam. Och ulema nämner det som den största händelsen i profetens liv, alaihissalam. Och det är utan tvivel den största saken en människa kan genomgå. När skedde el-Isra och el-Mi'raj? Vilket datum, vilken dag, vilken månad? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Det finns ingenting autentiskt i sunna. Det finns ingen hadith som nämner att det var den här månaden, den här dagen. Men trots detta finner vi att vissa muslimer, de har sagt Isra och Al-Miraj är den här dagen. Och de har gjort det till en högtid. Och de firar Al-Isra och Al-Miraj. Ihtifal. Bil Isra och Al-Miraj. Är det sunna att fira Al-Isra och Al-Miraj? Sunna? Nej. Om det inte är sunna, vad är det då? Bidda. Det finns ingen mitt emellan. Så att det är ingenting man ska fira. Utan det är någonting man ska ta tankeställare ifrån. Som vi sa, det här med bönen och alla andra aspekter av el-Isra och el-Mi'raj som då skedde den dagen. Det finns också två viktiga saker vi måste avsluta med här i Aqida som nämndes. Och det är: såg profeten Muhammad alaihi salatu wassalam Allah? Det var något som författaren nämnde. Det korrekta är att han inte såg Allah subhanahu wa ta'ala. För att Rasul alaihi salatu wassalam har sagt: vet att ingen av er kommer att se Allah tills han dör. Eller så länge han lever. Så vi kan inte se Allah azza wa jal med ögonen i dunya. Utan, och ingen av sahaba har sagt att profeten a.s. såg Allah med ögonen. Utan om man enar mellan dessa texter som Ibn Taymiyyah och Ibn Qayyim nämner, så förstår man att han såg Allah med hjärtat. Han såg Allah med hjärtat. Eller som han sa i hadithen, ljus. Det var bara ljus. Så att den frågan är klar. En annan viktig lärdom vi kan dra när det kommer till aqida, trosuppfattning, i denna hadith är ulu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jals höghet över skapelsen. En fråga som är alhamdulillah wadih, klar och tydlig. Ayna Allah? Vart är Allah? Får man ställa den frågan? Naam. Vissa ahlul bidah säger, du får inte säga så. Du får inte säga vart är Allah. Tayyib, sahih muslim. Profeten a.s. säger till en slavflicka, ayna Allah? Vart är Allah? Och hon säger, fissama. Men ana, du är Rasulullah. Hon säger, i'tiqha. Släpp henne, hon är en mu'min. Hon är en mu'mina. Så vart är Allah subhanahu wa ta'ala? Han är, som han säger, ala al-arsh istawa. Han är över sin arsh. Och den här hadithen är en av hundratals bevis på att Allah är över skapelsen. För om Allah skulle vara överallt, hasha lillah, Allah är inte överallt, Allah är inte i allting. Varför skulle då profeten alaihissalam tas upp till den sjunde himlen? För att Allah ska prata med honom? Är det inte ett väldigt logiskt och starkt bevis på att när han kommer upp till den sjunde himlen, där pratar Allah med honom? Och om Allah skulle vara på jorden som de säger, och överallt och i allting, så skulle detta inte ha någon betydelse. Men alhamdulillah, vår aqida enligt Koranen och Sunna är att Allah azza wa jal ala al-arsh istawa. Allah är över sin arsh, över de sju himlarna. Och som al-Dhahabi nämner finns det mer än 1000 bevis på den här frågan. Yani wadih, alhamdulillah. Allah han är al-Ali, al-A'la, al-Muta'al. Tre namn. Vad tyder de här namnen på arabiska? Ja, arab. Al-A'la. Ishmael al-A'la. Vad betyder al-A'la? Den högsta. Al-Muta'al. Den som är hög. Den är högre. Och al-Ali. Yani samma betydelse. Att Allah är över sin skapelse. Han är mäktig. Och han är över sin skapelse. Över de sju himlarna. Ja. Tayyib. Och inshallah vi kommer fortsätta då prata nästa lektion om hur profeten Muhammad a.s. gick runt till de arabiska stammarna biidhnillahi ta'ala. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.